Dagens predikotext är också evangelietexten. Det är alltså hämtat från Matteus evangeliet 25 kapitel, vers 1 till och med 13. Då ska himmelriket liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: se, brudgummen kommer. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de förståndiga: ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De förståndiga svarade: det räcker kanske inte både för oss och för er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sa: herre, herre, öppna för oss. Men han svarade: amen, säger jag er, jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. I våran liknelse idag så talar Jesus om den bröllopstradition som fanns på hans tid. Istället för som nu med en kyrklig vigsel, som är det vanliga i vårat land, så fanns det istället en tradition att brudgummen gick från sina föräldrars hem och hämtade bruden i hennes föräldrars hem. Och så blev det här tåget med brudgummen och hans vänner, och efterhand också bruden och hennes vänner, det blev den offentliga ceremonin som visade att de två nu var gifta. Vi förstår av texter som finns bevarade att det var stor festlighet. Och det tog lång tid ofta för det här bröllopsföljet att komma fram till parets gemensamma bostad. Man vandrade länge och hade mycket roligt på vägen. Man visste inte heller när bröllopsföljet skulle gå förbi. Och därför får vi höra om några jungfrur, normalt sett då vänner till bruden, som väntar på att bröllopsföljet ska komma. Det är viktigt när vi lyssnar till dagens text att vi tänker på vad det är Jesus talar om. I det 24 kapitlet innan så har han talat om sin återkomst, hur det kommer att vara när han kommer tillbaka. Och det är det också som våran liknelse handlar om. Den handlar inte i stort om hur vi ska leva som kristna i största allmänhet, utan handlar om framförallt hur det ska vara när Jesus kommer tillbaka. Det 25 kapitlet börjar med: Då skall himmelriket liknas vid 10 jungfrur. Om vi börjar med att fokusera på jungfrurna i våran text, så ser vi att det är någonting intressant här. Därför att alla 10 går för att möta brudgummen. Alla 10 är medvetna om att brudgummen kommer. Och eftersom liknelsen handlar om Jesu återkomst, så handlar den om människor som tänker sig att Jesus ska komma tillbaka enligt sitt löfte. Men 5 av de här 10, de hade ingen olja. Och här har man diskuterat ibland vad oljan symboliserar. Det är ju en liknelse. Vad symboliserar oljan? Är det så att oljan kanske är ett gott liv. Att man är förberedd på Jesu ankomst om man lever väl. Eller är oljan kanske ett gott rykte? Att man har gott anseende bland sina grannar och jämlika. Vad är oljan egentligen? Vi ska tala om det. Men vi ser att de har en sak gemensamt, alla tio. Alla somnar. Både de som kallas förståndiga och de som kallas oförståndiga. Alla somnar. Så skillnaden mellan dem är inte att de ena fem vakar och de andra fem somnar. Vi ser att det dröjer. Och det kan vi känna igen själva. Att vi tycker att det dröjer. Vi kan läsa i Petrus brev att redan på hans tid så blev de kristna hånade för att man uppfattade det som att Jesus dröjde redan under det första århundradet. Varför dröjer han? Sa folk till de kristna. Skulle inte Jesus komma tillbaka? Liknelsen förbereder oss på att vi ska vara beredda på att vänta. Nu har det gått 2000 år och den kristna kyrkan väntar fortfarande på Kristi ankomst. När brudföljet kommer, när brudgummen kommer, då hör vi att de oförståndiga ber om olja. De inser här att de inte har någon olja med sig, förutom det som är i lampan. Våra lampor slocknar, säger de. Ge oss av er olja. Så kommer det också att vara när Jesus kommer tillbaka. Vi läser i Bibeln att alla knän då ska böjas. Så vid Jesu ankomst kommer ingen att säga, ja, alltså jag är inte så intresserad av det här med kristen tro. Det är inget för mig. Jag är inte så intresserad av det här med Jesus. Jag förhåller mig neutral. Ingen kommer heller att kunna säga, jag tror inte på frälsaren som kommer mot mig på himmelens skyar. Därför att då kommer de också att få se. Alla knän ska böjas. Men, och det är det här som människor har haft svårt med i våran text, ofta när de har läst den. Vad säger de förståndiga? Ja, de säger nej. De säger nej. Vi kan inte ge er av våran olja. Det går inte. Men det är inte snålhet som vissa har tänkt. Jag hörde en god vän som hade hört en predikan över den här texten och sagt, ska kristna människor inte ens bjuda på lite olja? Det är väl snålt. Ska man inte bjuda på det man har? Ska man inte dela med sig av det man har? Och det här vi måste komma ihåg, vad liknelsen handlar om. Då, när brudgummen kommer tillbaka, då, när Jesus kommer tillbaka, då ska det vara så här. Självklart vill de kristna dela med sig av det de har. Av mat och av kläder, av husrum. Det talar Jesus om på många ställen. Och självklart vill de kristna dela med sig av det allra mest värdefulla de har. Sin tro. Men det här vi kommer in på vad oljan är för någonting. Oljan är tron i hjärtat. Och på den yttersta dagen kommer det vara för sent att dela med sig av den. Nådatiden är slut när Jesus kommer tillbaka. Och det är det varningen gäller. Det är det varningen gäller. Var förberedda när han kommer tillbaka. Se till att ha olja i lampan. Den allvarlig lagpredikan. Att vi på den yttersta dagen inte får fler tillfällen att dela med oss av den skatt vi äger. Då kommer det att vara för sent. Jungfrurna som kallas ovisa och som inte har olja, De springer iväg och köper olja i liknelsen. Men när de kommer till bröllopsfesten, då är dörren stängd. Och när de ropar efter Jesus, då säger han: jag känner er inte. Jag känner er inte. Vi ska tala om brudgummen. Han dröjer, står det. Han dröjer. Men det är inte så att han är dålig på att passa tiden. Jesu andra ankomst kan vi uppleva som att den dröjer och drar ut på tiden. Och när vi ser ondskan härja i världen, när vi ser vettvilliga terrordåd, när vi ser besinningslöst dödande, när vi ser människor som hånar Gud och till synes kommer undan med det, då kanske vi tycker: varför drar det ut på tiden? Men då får vi höra av Petrus att det är inte så att Jesus är dålig på att passa tiden, utan det är Guds kärlek och nåd som gör att han vill att alla de som är utvalda ska komma till tro innan han kommer tillbaka. Nådatiden sträcks ut för att så många som möjligt ska få komma in i Guds rike. Det vi uppfattar som dröjsmål, det är egentligen Guds kärlek, Guds nåd, att han vill att evangeliet ska nå ut. Dröjsmålet, det vi uppfattar det som, det är också fråga om att Jesus kommer oväntat. Det är det liknelsen pekar på också. Vår episteltext talade om dagar och stunder behöver vi inte skriva till er, för ni vet att ni ska vara redo. Alltså, Jesus kommer när vi inte anar det. Vi kommer inte att veta det i förväg, men vi vet att han kommer. När han kommer, då väcker han alla. Ni vet hur det är när man är trött. Och då är man svårväckt. Och jag kommer ihåg när jag var tonåring. Då behövde jag ofta bli väckt flera gånger av min mamma. Hon kom in i rummet och påminde: nu måste du stiga upp. Men när Jesus kommer tillbaka, kommer ingen att slumra och vända sig på andra sidan och säga:
jag kommer om ett tag, så väldigt trött just nu.
Och det finns ingen snosknapp att man kan sova 5 minuter till. Så här beskriver Jesus det i det 24 kapitlet. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de 4 väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Det här starka basunljudet, det väcker alla. Alla människor från alla folk och alla människor från alla tider. När brudgummen kommer tillbaka, Jesus liknar sig vid en brudgum, då är det alla människor som väcks. Alla människor som samlas ihop. Det finns ingen plats, enligt den här texten, för ett falskt alarm. Jesus varnar ju för det. När människor ropar: se, här är han, eller här är han, och säger att han har kommit tillbaka, då säger han: tro inte på det. För när jag kommer tillbaka, då kommer ni att märka det. När det dyker upp falska lärare och säger att de är Messias, det är inte så vanligt, men det händer, och säger: samlas kring mig, då ska vi istället samlas kring bibelordet. Och när Jesus kommer tillbaks, skriver han om, talar han om i våran liknelse, då tar han med sig alla de förståndiga in till himmelrikets fest. Jesus avslutar sin liknelse med en slutsats. Det han vill att vi ska lära oss av den liknelsen. Och han säger i vers 13: vaka därför. Vaka därför. Vad menar han med det? Vad menar han att vi ska vaka? Det handlar ju förstås inte om att vi inte ska sova, för det måste vi ju göra. Och då är frågan: handlar det om att vaka på ett särskilt ställe? Jungfrurna hade ju kunskap om vart brudföljet skulle dra förbi. De var ju på rätt ställe. Så att när brudgummen kom så ropade människor och sa: nu kommer han, skynda er ut. Det handlar ibland om det för vissa människor. Som säger: nu, vi ska samlas i Jerusalem. När Jesus kommer tillbaka. Vi måste vara i Jerusalem då. För då kommer han att hitta oss. Då är vi på rätt ställe. Eller säger någon sektledare: vi ska samlas i den här lilla byn som jag har byggt. Alla de som är samtroende ska bo här tillsammans under mitt befäl. Och så kommer Jesus att hämta oss här. Det har han sagt till mig faktiskt. Nej, när vi lyssnade till orden från det 24 kapitlet, då stod det ju om att alla folk skulle samlas. Från jordens fyra hörn, alltså de fyra väderstrecken. Så det handlar inte om att vara på något särskilt ställe och vänta. Utan det handlar om att ha olja. Vi talade ju tidigare om att oljan är tron i hjärtat. Hur kan vi veta det? Jo, för det handlar om att Jesus talar på många ställen om att den som tror på mina ord är min lärjung. Han säger faktiskt inte: den som lyder alla bud och är en god person och har hög aktning i samhället, han är min lärjung. Han talar om att vi ska lära folk hur man ska leva. Han talar om att vi ska lyssna och hålla allt Guds ord heligt. Och gör vi det, då vill vi ju följa hans lag. Men det är inte det som är beskrivningen av en lärjunge. Utan beskrivningen av en lärjunge är den som håller fast vid mina ord. Den som tror på mig. Den som bekänner mig. Självklart är det så att vi när Jesus kommer tillbaka helst inte skulle vilja bli avslöjade med en synd. En del har tänkt att den här liknelsen handlar om det. Tänk om man syndar när Jesus kommer tillbaka. Tänk om man har en oren tanke när han kommer. Bäst skulle det vara om man var i kyrkan just när han kommer tillbaka. Då får man ju visa liksom att man är redo att vänta på honom. Och självklart ska vi avhålla oss från synden. Det är vårt uppdrag som kristna. Men det handlar inte om det. Det är inte det som är oljan. Därför att vi ser av Bibels undervisning att oljan i det här fallet, det är tron på Jesus. För bara den kan tvätta bort våra synder. Att hålla oss vakande. Det handlar om att hålla fast vid Jesu ord. Så att vi inte genom synden låter oss lockas bort allt längre och längre ifrån hans undervisning. Vi vet hur det är, att synden kan göra att Bibelns undervisning inte känns så trösterik och inte känns så välkommen. När jag håller fast vid en synd, då är det jobbigt att läsa Bibeln. Därför då anklagar den mig. På det sättet så är levernet viktigt. Det sätt vi lever våra liv är viktigt för vår omgivning. Eftersom vi är kallade att vara ljus i världen. Där kommer det igen, bilden om ljuset. Vårt leverne är viktigt därför att det är ett vittnesbörd om vilka vi är. Och vem Gud är faktiskt. Våran kärlek till våra medmänniskor ska ju vara en reflektion av Guds kärlek till oss. Men att vaka, det är framförallt någonting andligt. Att vaka handlar om att inte slumra läromässigt. Att hålla fast vid vad Bibeln verkligen säger. Det är lätt annars att vilja kompromissa och säga, ja, Bibeln säger ju så, men det är inte populärt idag. Folk kan bli upprörda om vi talar om synd. Folk kan bli upprörda om vi talar om oförtjänt nåd. Vadå oförtjänt, kanske de säger. Vad är det för fel på mig? Folk kan bli upprörda om vi talar om korsfästelse. Att Jesus var faktiskt tvungen att dö för deras och våra synder. Det kan vara stötande kanske med Jesu blod. Det kanske kan vara stötande med den tomma graven. Måste man tro på att Jesus uppstod? Det är svårt, kan människor tycka. Det är lätt att vilja kompromissa med Bibelns undervisning och att falla in i en andlig slum. Och då kanske vi ändå lever utåt precis som vanligt och betalar våra skatt och betalar våra räkningar och lägger pengar i bössan som samlar till de nödställda. Men Gud ser till hjärtat. När Jesus säger vaka och var beredda, då handlar det om en andlig vaksamhet. Ska vara på vår vakt mot den falska läran också. Det är viktigt. De ovisa jungfrurna som inte hade olja i lampan kan tänka oss att det kan bli så för den kristne som inte får fylla på regelbundet. Som inte lyssnar på predikan och tänker, det där kan jag redan. Jag har ju fått så god undervisning som barn och ung. Jag vet vad Bibeln säger. Jag behöver inte predikan. Jag behöver inte nattvarden. Alltså, jag är ju redan förlåten. Så finns en fara för en andlig slummer som leder bort från Gud. Vi vill istället hålla oss nära honom. Och ständigt fylla på våran lampa. Ni vet hur det är när man är ute och kör med bil. Och ska åka en lång sträcka. Då kan det vara så här ibland att man tänker. Alltså, vi har ju 10 liter kvar. Det räcker ju minst 10 mil. Och så vet jag att det finns en mack om 10 mil. Det borde räcka hela vägen dit. Det är nog ingen fara. Och så kör man tills det är rött och så börjar blinka rött och så tänker man, när det börjar blinka rött och varnar för lite bränsle kvar, då har man ju 5 mil kvar åtminstone. Ja, vi kan köra en bil till. Vi ska inte göra så vad det gäller vår andliga föda och tänka, alltså tanken är ju nästan tom, men jag klarar mig nog ett tag till, det är nog ingen fara. Utan vi ska fylla på ofta, så att vi ofta får ny olja till våran lampa som ska brinna i världen och vittna om Guds sanning. Det ska vi göra ofta. Vi ska inte tänka, hur länge kan jag klara mig utan att fylla på? Utan vi ska istället söka efter de andliga bensinstationerna. Vi behöver inte ens gå en vecka mellan gångerna från söndag till söndag, utan vi får gärna stanna till och läsa ett bibelord redan på tisdag eller kanske redan på måndag. Att vara en vis kristen, som de visa jungfrurna i dagens text, det handlar inte om att vara lite bättre, utan det handlar om att låta den helige ande fylla på vår olja. Ge oss ny kraft och ny styrka och ny glädje i tron. Annars kan vi tappa vår vaksamhet och förlora hoppet. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för den varning som du ger oss i dagens text. Men vi tackar också för att det du vill att vi ska göra inte är svårt. Du vill att vi ska ta emot din nåd och kärlek och förlåtelse. Hjälp oss att vara vaksamma. Hjälp oss att vaka och akta oss för både synden som lurar och alltid finns nära oss i vårt eget hjärta. Hjälp oss att akta oss för falsk lära, så att vi inte blir lurade, så att vi inte blir övertygade om att vara ett Guds barn är något annat än att få tvätta bort sina synder i ditt blod. Hjälp oss, käre Herre, så att vi håller oss vaksamma in till den stund då vi får möta dig. Det ser vi fram emot. Vi ber i ditt namn. Amen.